jag vet inte om Gud, finns det någon Gud, finns det inte? Alltså, man måste liksom göra grejer.
Man måste leta efter honom, batteriet, eller henne, eller ja, hallå, vad
liksom,
det nu är.
Hur, vad är det här? Ja, och öppna upp de här kanalerna.
Ja.
Det finns förundranseffekter kring andlighet. Mm. Och att de är direkt hälsobringande. Och det kan man se att kvinnor som går i kyrkan lever längre, till exempel. Ställa sig rakt upp på en middag och säga, jag älskar Jesus. Det är liksom så här.
Har du testat den?
Nej,
eller?
Det har jag faktiskt inte gjort. Och jag
har kvar den.
Jag tänker liksom inte riktigt så
heller. Om du vill gå hem tidigt.
Ja, precis, precis. Mm.
Meningen med livet, vad kan jag göra för andra? Finns det ett syfte? Allt jag inte förstår. Det här är jätteviktiga frågor.
Lite yogaövningar innan en bra katolsk gudstjänst. Det är det du förespråkar. Problem och utmaningar och allting sådär. Liksom att jag behöver hjälp för att klara av mitt liv. Och då upptäckte jag att jag kunde koppla upp mig på det som jag inte kan beskriva som något annat än ett större batteri.
Sen så fick jag då ett power animal.
Ja. Det, och det är ju så gulligt.
Ja, kolibri.
Ja. Dum du dum du 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 du. Här i podden Hälsorevolutionen så får du det senaste inom hälsa. Jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist.
Och jag heter Carina Lundstedt och jag är förläggare och producent. Ja, podden Hälsorevolutionen tar jag avstamp i Marias bästsäljande böcker om hälsa. Men det är en pågående rörelse.
Och vi brinner ju för att alla ska må bättre och känna sig ljusare, starkare, rikare, lugnare och gladare. Din nya hälsoresa, den börjar nu.
Hej alla glada hälsorevolutionslyssnare. Mitt namn är Katarina Ek och jag befinner mig i Växjö i Småland. Jag har fått i uppdrag att testa en viss typ av meditation. Och att meditera är inte min bästa gren. Jag är otålig och jag somnar lätt och det känns som en väldigt dålig meditationskombo. Men jag är ju ett stort fan av Maria Borelius böcker och om hon hade bett mig att snotta wasabi och rapportera hur det kändes så hade jag gjort det för henne. Så med det i åtanke så, jo men det här ska jag nog reda ut.
Ja, det där var Katarina Ek i Växjö som alltså är den här veckas testpanel. Och om du vill vara med i vår testpanel så kan du anmäla dig inne på Instagram i mina flöden. Antingen med ett direktmeddelande eller skriva i mina flöden så letar vi upp dig och tittar lite grann när det passar. Men idag, Carina, så ska vi prata om andlighet.
Ja.
Och det här är ju intressant att göra det i Sverige. Det är en av världens minst religiösa länder. Mm. Bara 23% säger att de tror på någon högre gud. Mm. Men ändå mer än hälften tror på en högre livskraft eller ande.
Ja, det är mycket.
Och det här är bland de högsta länderna i Europa när det gäller att tro på något bortom sig själv. Mm. Och det här landskapet tänkte vi undersöka idag. Och vad tänker du då när vi pratar om andlighet?
Spännande, tänker jag. Ja. Jättespännande. Nej, men jag har alltid varit andligt intresserad. Sen har jag... jag går i kyrkan på julafton, på julbön tillsammans med min familj. Min svärfar som tyvärr inte lever längre, han var kyrkoherde i Skövde.
Mm.
Så att via min man Anders familj så har jag fått med mig en del kring andlighet. Och själv kommer jag från en väldigt icke religiös familj. Jag döptes i champagne kan jag nämna, det brukar... En del höjer på ögonbrynen inför. Men sen så tyckte jag att det var nästan ett handikapp att jag inte hade blivit döpt. Jag växte upp i ett kollektiv så där var det absolut inte tal om någon slags, om ett kyrkligt dop. Men sen när jag växte upp utanför Växjö på landet så skulle alla konfirmera sig. Och du var ju väldigt, väldigt konstig om du inte skulle göra det. Så att då ville jag också konfirmera mig och då ställdes det till med ett dop hemma hos mina morföräldrar när jag var 13.
Hur döper man sig när man är 13?
Detta skedde, det var en familjepräst hemma hos mina morföräldrar i Stocksund som kom hem i vardagsrummet och hade någon slags tjusig silverskål med vatten. Så att ganska likt då. Och så lite fika efteråt. Ja, jag har lite grumliga minnen från detta, men jag minns det som något fint och högtidligt.
Och nu så är det ju spännande därför att man får ju liksom en känsla av att det är någon slags andlig väckelse på gång med nya förtecken. Och folk är igång och letar efter olika saker. Jag har pilgrimsvandrat själv nere på de här 1000 år gamla lederna. De är ju helt fulla nu. Ja. Och det är ju inte bara, det är ju alla åldrar. Unga människor från hela världen som går där av en rad motiv. Inte bara andliga också, utan en slags självupptäckande. Och yogasalarna, vad ser du där?
Ja, de har ju kallats för den nya kyrkan eller de nya andliga rummen senaste åren. Nu under coronan har de ju inte varit lika fulla, fast om man räknar in alla som är med och yogar digitalt så blir det ju väldigt, väldigt många som hittar sitt andliga rum på yogamattan. Så det är ju jättespännande. Jag tror att både yoga och meditation som vi kommer att ägna ett eget avsnitt åt längre fram har gjort att människor får mer kontakt med sig själva. Och det är ju det viktigaste, kanske rent hälsomässigt. Eller vad säger du? Att man liksom inte missar och har en connection med sig själv.
Ja, men det är intressant därför att vi har ju pratat om förundran här och den forskningen visar ju att det finns förundranseffekter kring andlighet och att de är direkt hälsobringande. Och det kan man se att kvinnor som går i kyrkan lever längre till exempel.
Det är så. Alltså.
Ja, det är så. Ja. Så att det finns ju väldigt sådana effekter och de här körsångarna, det är ju inte bara kyrkokörsångar men allmänt, det är ju en slags andlig upplevelse kopplat till musik, lever längre. Så att jag tänker på det och i söndag skulle jag gå i kyrkan och då var jag i Sverige, då fick inte vi komma, kyrkan var full, nu är det ju coronatider. Ja. Och så att det är någonting som är på gång, men folk är lite trevande. Sverige är en av de första länderna som blev så här sekulariserat. Och jag pratade med en person om det. För jag har ju jobbat mycket i Afrika och varit mycket i Afrika. Och där, det är ju enormt andligt alltså. Att gå i en afrikansk kyrka är en fantastisk upplevelse. Ja. Alltså för de har kombinerat den gamla spiritualiteten och det har ju varit kristna kyrkor. Det är storslaget att se hur människor nalkar sig andlighet med kropp, med musik, med dans med, och väldigt utlevande predikare. Och träffade jag någon sån här person kring Stureplan i Stockholm som sa, ja, hela världen kommer bli som Sverige, mindre och mindre andliga. Och då var jag tvungen att fråga, har du rest utanför Sverige någon gång i ditt liv? Ja. Har du gett dig tid att besöka en kyrka någon annanstans i världen? Gå in och titta. Det är unga människor. Så att det här som har varit i Sverige, det ser inte ut så på alla ställen.
Nej,
så
det är ett snävt synsätt.
Ja. Men liksom, det är lätt att tro att det man själv håller på med, så kommer hela världen att bli. Men jag vet inte, jag träffade gamla ärkebiskopen K.G. Hammar och han sa liksom, Gud är det namn vi ger på allting utanför oss själva. Utan vi tror att det finns någonting utanför oss själva. Och sen är ju organiserad religion är ju någonting annat.
Precis.
Det behöver inte vara samma sak.
Det är lätt att man bara mixar ihop allting där.
Att tro att det är exakt samma sak.
Men jag måste få fråga dig. Dels det här med din upplevelse av kyrkan i Afrika. Det är ju någonting du skriver väldigt fint om i din senaste bok. Förundran som berörde mig. Jag blev väldigt, väldigt sugen på att åka till Afrika och uppleva det. Men det här med att du går i kyrkan, det är väl mer eller mindre varje söndag som du försöker,
gå?
Eller?
Ja, och det är ju liksom nytt i mitt liv.
Ja, men alltså, när kom det in?
Det kom någon gång efter jag fyllde 50 och det kom som ett behov och har kommit mer och mer. När man är ung är man ju odödlig. Man är osårbar och sådär, så inser man liksom när livet kommer rullande med alla sina problem och utmaningar och allting sådär, liksom att jag behöver hjälp för att klara av mitt liv. Och då upptäckte jag att jag kunde koppla upp mig på det som jag inte kan beskriva som något annat än ett större batteri.
Vad fint.
Jag vet inte om man får säga så om Gud. Men jag tänker att det är ett stort batteri.
Ja.
Och det där kom liksom inte av sig själv. Bara av att jag satt i en stol och blev drabbad. Utan det kom för att jag började leta upp saker som ledde till batteriet. Som jag skrivit om böckerna. Jag kallar för att ha ett andligt gym.
Precis. Ja.
Eller hur? Vi brukar prata om det där.
Ja, ja.
Och det var också att jag hade en nära vän som blev väldigt, väldigt svårt sjuk. Och hon höll på att pressa mig om andlighet. Och det tvingade ut mig en hörn och började fundera. Vad är det här för mig? Och sådär. Och det jag tänker ungefär som kondition. Man kan inte sätta sig på en stol i ett hörn och säga, jag vet inte om jag har någon kondition. Eller jag vet inte om det finns kondition. Och sen bara liksom sitta där och vänta på att konditionen ska komma. Utan vad gör man om man vill ha kondition? Ja, man går ut och tar en promenad. Man sätter på sig löparskorna. Man sätter sig på cykeln. Man går till gymmet och går en zumbaklass. Man gör grejer för att börja connecta. Och det är ganska obehagligt de 10 första gångerna.
Urjobbigt.
Ja. Urjobbigt. Det är liksom ingenting som man får säga, wow, vad härligt det är. Men så småningom kryper det här på en. Därför att man öppnar upp sin kropp för den här läkande energin som du är att börja träna. Och jag tänker att andlighet är lite på samma sätt. Att liksom, för mig i alla fall, och det kanske speglar vem jag är. Jag är liksom ganska aktiv och uppsökande. Men att man kan inte bara sitta i ett hörn och tänka, jag vet inte om Gud, finns det någon Gud, finns det inte? Alltså, man måste liksom göra grejer.
Man måste leta efter honom, batteriet, eller henne, eller
ja,
hallå,
vad liksom,
det nu
är. Vad är det här? Ja, och öppna upp de här kanalerna.
Ja.
Så jag vet inte, hur låter det tycker du?
Jag tycker att det låter jätteklokt och spännande. Och det är ju som vi ska prata om här idag med författaren och din vän Louise Boye av Jennes. Det är ju ganska tabubelagt att prata om Gud och religion och kyrkan. Och att, vad får du för reaktioner när du säger att du går i kyrkan varje söndag?
Ja, folk tittar ju på en. Man kan bli utskälld, man kan bli anklagad för häxbrännerier på 1690-talet.
Nej, men
det är liksom kyrkan har gjort ditt och datt och så vidare. Ja. Så det blir jag personligen ansvarig för. Det var någon som sa väldigt roligt till mig att om man vill vara den största partypoopen, då ska man ställa sig rakt upp på en middag och säga, jag älskar Jesus. Det är liksom så här.
Har du testat den?
Nej,
eller?
Det har jag faktiskt inte gjort. Och
du har kvar den.
Jag tänker liksom inte riktigt
om du
så
vill
heller
gå hem tidigt.
Ja, ja precis, precis. Mm. Men jag tror att det här är ganska individuellt och ungefär som att folk närmar sig det här med kondition och träning väldigt individuellt. Mm. En del vill gå på klass med andra. Mm. En del vill göra saker med andra i kyrkan.
Mm.
Andra vill ut och springa för sig själva. Andra jobbar med bönen själva. En tredje grupp vill lyfta jättetunga vikter i gymmet. Och vissa vill gå direkt på så här tunga tekniker som examen, lektio divina, gamla, beprövade, jätteintressanta, men sofistikerade tekniker.
Som du också skriver om.
Jag skriver om.
Väldigt spännande.
Ja, väldigt spännande. Ja. Och andra vill hålla på med lätta vikter och känna sig för att bygga upp styrkan där. Så någon kanske vill ha någon liten grej, någon meditation på podd eller sådär. Så.
Och en del går på shamanmassage.
Ja,
som
berätta.
Undertecknad gjorde. Jag var på en väldigt härlig holistisk yoga-retreat tillsammans med Ulrika Nordberg, yogalärare som jag har varit gäst här i podden i vandringsavsnittet. Och vi åkte till detta retreat som ligger en timme söder om Palma på Mallorca. Och då sa Ulrika, alltså om du är det minsta sugen så tycker jag att du ska träffa Katja som är shaman. Jag bara, wow, okej. Och sen hörde till saken att min kompis Ann också blev sugen på att följa med på den här resan. Och då så sa jag till henne, ja, så kan det finnas en möjlighet att boka en shaman också? Och hon bara, you had me at hello, säger Ann då. Alltså, ett, hon vill åka på yoga-retreat. Ja. Två, jättenyfiken. Så jag tror att vad både jag och Ann kände, fast på olika sätt, var att det här är spännande. Vad kan det öppna för någon liten dörr? Det var inte alls att vi så här, nu ska vi så tillbe den här shamanen resten av vårt liv. Verkligen inte. Utan det var lite likställt med att testa någon, en ny spa-behandling, fast mer spirituellt.
Mer spirituellt. Så, vi ska höra lite hur det lät när du var på väg.
När jag var på väg.
Det är söndag i Palma på Mallorca. Och snart ska jag sätta mig i bilen och åka 5 mil söderut till en fantastisk holistisk retreat som heter Kall Riet. Och det första jag ska få göra där, det är att träffa en shaman. Hon kommer från Tyskland, hon heter Katja och har bott på Mallorca i över 30 år. Jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig. Jag har liksom inte alls någon erfarenhet av det här. Det är mina vänner inom yogavärlden som har tipsat mig om att det kan vara väldigt bra med en shamansk healingbehandling. Och det ska börja med en massage, har jag förstått. Och Katja säger att hon vill hjälpa en på sin inre resa så att man kan hitta sin inre djupare skönhet. Det låter kanske lite flummigt, men ändå helt ofarligt, tycker jag. Ja, jag är väldigt nyfiken.
Det där är Carina på väg till shamanen. Vi ska se vad det leder till. Jag är lite lätt skeptisk, men jag är öppen ändå. Jag är öppen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome. Färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin. Och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder 2 solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Nu ska vi möta författaren Louise Boye av Jennes här. Och hon har med stort mod attackerat en rad genrer och ämnen genom sin författarkarriär som spänner mellan bok, tv och teater. Från manusförfattare för bland de första tv-serierna, Rederiet, kommer du ihåg den, Carina?
Mm, fantastisk serie.
Ja, ja, där var Louise Boye med och skrev. Och hon har skrivit om lesbisk kärlek, kvinnlig frigörelse till livsgrubblerier, vänskap, finanskris och nu senast trilogin om Sara från Värmland, där Sveriges mystiska och olösta skandaler från 70-talet och framåt är fond för en rejäl thriller. Louise Boye av Jennes, välkommen.
Tack så mycket, kul att vara här.
Sitter här i en starkt orange tröja den här kalla höstdagen.
Man måste ju värma upp sig på olika sätt.
Ja, verkligen. Du har med stort mod attackerat en rad genrer och ämnen genom din författarkarriär. Och du har spänt mellan bok, tv, teater, manusförfattare bland de första tv-serierna, Rederiet.
Mm.
Och du har skrivit om lesbisk kärlek, kvinnlig frigörelse, livsgrubblerier, vänskap, finanskris och nu senast trilogin om Sara från Örebro. Och i den har Sveriges mystiska och olösta skandaler från 70-talet och framåt blivit fond för en enorm thriller i tre delar. Men Louise, du är också en andlig sökare och det är därför du är här idag. Vad är det du söker?
Alltså man kan väl säga så här, jag är uppvuxen i en familj som likt många andra svenskar tror jag alltid har kallat sig för kristen utan att det har varit någonting som har haft så stor tyngd. Vi har gått i julottan och vi barn har varit döpta och konfirmerade och allt sånt där. Sen har jag väl märkt att ända sedan skoltiden så har jag blivit mer och mer intresserad av de här frågorna. Jag tycker inte så att jag har blivit väldigt aktivt kristen, men jag har funderat väldigt mycket över hur viktigt det ändå är att ha ett förhållningssätt till någonting större än jag själv. Och när man då diskuterar frågor om andlighet och tro i Sverige så märker jag att det här är så otroligt minerad mark. Jag tycker det är väldigt konstigt att det är det. För mig är det en form av parallellsökande, lika väl som jag tycker att det är roligt att hålla på med yoga, så tycker jag att det är spännande att ta reda på mer om kyrkan och organiserad tro, det man tycker är bra och det man tycker är dåligt. Alltså här får man ju välja russinen och kakan precis som man vill, tycker jag.
Vad möter du för reaktioner när du säger att folk tycker att det är konstigt? Vad är det du
har sett? Jag tycker väl att eftersom jag då tillhör kulturarbetargruppen så finns det väl någon sorts uppfattning om att det är antiintellektuellt att vara troende. Och att det på något vis betyder att man är dum och lättledd. Och jag tycker att det är precis tvärtom. Jag tycker att det visar på ett stort mod att man vågar lämna det som jag tycker definierar vårt samhälle väldigt mycket idag. Det är ett enormt kontrollbehov. Att vi vill ha fullkomlig makt över vår egen tillvaro. Och det går ju aldrig att ha. Jag är själv ett kontrollfreak, som jag tror att du också är, Maria.
Lite du klår sådär. Mig, vi är ju vänner privat.
Vi känner varandra.
Med stor respekt, men du, ja. Jag tror att du klår mig.
Ja. Nej, men jag tror faktiskt att det är så att väldigt många människor idag, inte bara du och jag, utan många människor i vårt västerländska samhälle känner ett väldigt starkt behov av att kunna kontrollera sin tillvaro. Man vill ha ordning och reda på allting. Och det är ju inte så människan ser ut, och det är inte så livet ser ut heller, utan det dyker hela tiden upp oväntade saker. Och då menar jag att tro. Och det är ju väldigt viktigt att säga tro till skillnad från vet. tror ju det vi inte kan ha kontroll över. Det är ju alltså det som är det okända. Och att våga dyka ner i det, det tycker jag är spännande. Det är mod. Men det är ganska provocerande för väldigt många människor. För man är så beroende av det här med kontroll och att det ska vara inrutat. Så jag kanske inte är ett så stort kontrollfreak som jag tror. Eftersom jag är så lockad av det här, det här andra. Och
Gud, du har ju sagt det att Gud är vårt sista tabu. Och när du säger det, hur tänker du då?
Nej, jag tänker väl just att vid en middag, om vi nu utgår från, du och jag befinner oss just nu i Stockholm. Man går på trevliga middagar och snackar med folk om allting. Det finns väldigt få saker som inte är tillåtet att ta upp. Man får prata om sex, politik, pengar. Alltså man kan prata om nästan allting. Men tro, det känns fortfarande tabubelagt. Eller det kanske har blivit mer tabubelagt. Utomlands säger man ju ibland att för guds skull tala inte om religion. Därför det kan vara väldigt provocerande för många människor. Men det är provocerande i Sverige på ett annat sätt. Utomlands kan det vara provocerande därför att man känner en sån stark tro. Och jag har en annan tro än vad du har. I Sverige är det provocerande att ha en tro överhuvudtaget. Och det är väldigt märkligt tycker jag. Mm. Det är som om vi lämnar ett stort område i livet orört. Det är nysnö för många svenskar och man vågar inte gå in där. Beträd inte den marken för då förklarar du dig själv för dum. Mm. Jättekonstigt.
Det är nysnö i det rummet och tyder det på att inte det rummet finns? Eller vad? Du är ju en duktig liksom observatör av samtiden. Vad tänker du? Hur ser det ut i folks andliga rum? Är det stängd dörr eller står man och gluttar in i dörren? Eller
Jag tror att man står och gluttar och man använder sig av andra vägar. Till exempel yoga, hälsofrågor, meditation. Men man vågar liksom inte tassa över tröskeln in i det här som handlar om ett gudsbegrepp. Och det behöver ju inte, alltså den manliga traditionella guden som sitter på ett moln har vi väl alla kanske lagt bakom oss. Men kan jag få förhålla mig till någonting som inte handlar om jaget, om mig, min kropp, mitt välbefinnande, min meditation, utan någonting som är större än jag? Det tycker jag är en spännande och väldigt viktig fråga. För jag tror att det kommer vara, det är räddningen för mänskligheten när vi vågar kliva ur oss själva och titta på en större helhet.
Talar det här högre väsendet, det här som bortom, talar det till dig personligen på något sätt? Har du en egen, hur ser din egen relation ut till det här som är större, som vi kan kalla Gud då?
Ja, men jag är väl som många andra kulturmänniskor och författare väldigt, väldigt självupptagen. Jag lägger ju mycket tid och energi på att fundera på mig själv och mitt skrivande, vad jag vill berätta, vad jag vill göra. Och det är otroligt skönt att försöka ta klivet ur egot upp i någonting större, och då känner jag att jag får ett annat lugn där jag också kan börja tänka på sammanhang, historia, tid och rymd så att säga. Man tänker på hela planeten, man tänker på hela världshistorien. Vad har människan för roll? Hur har vi förvaltat det vi har fått ta emot? Inte så väl alla gånger. Vad kan vi göra åt det? Och sen går jag tillbaka in i ovissheten som jag tycker är otroligt spännande. Vi vet inte vad som händer före födelsen, efter döden. Det här är ju enorma livsfrågor som människan alltid har brottats med. Och då kommer vi in på det här nysnö-territoriet, tro kontra vet. Eftersom vi inte vet. Mm. Men för mig, om jag ska säga en personlig reflektion. Eftersom jag jobbar med att skriva manus och både till böcker och teater och tv-serier tidigare. För mig blir det som att ett önskemål för mig själv och för andra människor, det skulle vara att vi blev lite duktigare i vår vanliga tillvaro på det som man i USA kallar för suspension of disbelief. Alltså att våga kliva ur sin misstänksamhet och sin vantro mot när saker blir magiska. Därför att det som händer när man läser en bok eller när man sitter i en teaterpublik, det är att man går med på i sin egen hjärna att upplösa gränsen mellan vad som är sant och vad som är påhitt. Alltså vad man inte vet. För att jag ska kunna ta till mig en föreställning, till exempel Fröken Julie tar vi som ett typiskt exempel, då måste jag ju våga tro att skådespelarna är Jean och Julie och Christine. Om inte jag går med på det, om inte jag går in i det kontraktet med föreställningen, då får jag ju inte ut någonting av det. Mm. Men vi som alla tittar på tv-serier, läser böcker, lyssnar på musik och går helt upp i vår upplevelse. Vi vet ju redan hur man gör när man upplöser gränsen mellan det som är sant och det som är påhitt. Mm. Varför är det så svårt för oss att gå in och nosa på det här när det gäller andligheten? Mm. Varför är det så svårt att tro på de berättelser?
Vi har redan verktygen att vara med. En slags magi, säger du.
Absolut. Men vi tillåter oss att tro på en tv-serie. Mm. Vi kan sitta en hel middag och diskutera. Vad ska hända? Eller vad tycker vi om de här karaktärerna? Mm. Och hur ska det här gå? Och vi lever oss in i det som om de här karaktärerna på tv vore våra privata vänner. Familjer vi känner. Mm. Där har vi inga som helst problem med den här suspension of disbelief. Alltså att vi upplöser sanning och fantasiförhållandet. Men hur kan det vara så svårt för oss i kyrkan? Mm. Det handlar ju alltså om att säga, kan jag lyfta mig själv till en högre nivå? Mm. Kan jag lämna mitt jag och min vardag bakom mig och börja fundera över saker som är mycket större än jag? Meningen med livet, vad kan jag göra för andra? Finns det ett syfte? Allt jag inte förstår. Det här är jätteviktiga frågor.
Vad blir våra liv utan den här förmågan till magi och att kunna träda in i och föreställa oss att något som är liksom halvverkligt är riktigt verkligt. Vad blir våra liv utan den förmågan?
Jag tror att det blir väldigt torftigt, och jag tror att över tid så blir man mer och mer av ett skal. Det här låter ju hemskt att sitta och säga.
En liten hoptorkad päronskrutt, liksom det du tänker.
Jag tror faktiskt det, därför jag tror att meningen med våra liv är att när man är ung så får man vara ganska egoistisk. Och man får fundera mycket, det handlar ju om reproduktion och träffa en partner, och hur ska jag göra och hur ska jag försörja mig? Så man får lov att hålla på mycket med sig själv. Men om man fortsätter med det hela vägen till mål, så att säga, då tror jag att det blir väldigt torftigt. Jag tycker att jag ser ibland eller träffar äldre personer som är väldigt framgångsrika, men som enbart har sysslat med sig själva och sin karriär och sina pengar. Och ibland så slås jag av hur ensamma de verkar vara.
De är ensamma. Jag har gjort exakt samma observation. De sitter för sig själva en lördagkväll, ja. Och inte ens partnern orkar vara med dem.
Nej, och de är jätteframgångsrika enligt alla våra statusmätmetoder. Men de är inte harmoniska och lyckliga, utan de är på något vis frusna knoppar, tycker jag. De har aldrig slagit ut i blom. Och det är ju vår viktigaste uppgift, både för oss själva, för våra barn och för våra vänner runt omkring oss. Vi ska hjälpa varandra att slå ut fullt ut till de blommor som vi är menade att bli.
Så du menar att den här blommandet, på samma sätt som man kan blomma fysiskt och kärleksmässigt, så kan man blomma i andlighet, och det hör till en livsresa lite grann. Är det så du tänker?
Jag tror det. Jag tror att det här klivet ut ur jaget och upp i någonting större är så viktigt. Och där tror jag att gudsbegreppet, som är väldigt svårt att förstå inom alla olika religioner, och där en pusselbit är att våga leva med jag förstår inte. Det vill säga, jag har inte kontroll. Jag vet inte. Men jag tror. Och andra har gått före mig, och de har också trott. I det finns en väldig näring. Det finns någonting som är väldigt blommande i det här ovissa. Det är precis som när man drabbas av kärlek. Vem kan förklara vad kärlek är? Här gick jag och tuggade på i min tillvaro, och så plötsligt träffade jag en människa som absolut är helt underbar och överträffar alla andra. Hur gick det där till? Det är magiskt. Mm. Och jag tror att tro och andlighet kan få vara så i våra liv, om vi tillåter det att hända.
Mm. Många liksom inom kyrkan har ju tänkt så här, att bara vi blir lite mer moderna och blir lite mer foträta och mer vardagsnära, så kommer folk att komma tillbaka till oss. Vi har liksom seglat iväg, vi är för gammaldags, eller vi är för liksom esoteriska. Vad tror du om det? Är det där?
Jag tror att det där är helt fel. Alltså, jag blir så trött på när Svenska kyrkan ska försöka poppa upp sig. Alltså, jag bor i närheten av Högalidskyrkan, och den enskilt största förändring som jag har noterat på senare år är att man inför jul så byter man var 50 sekund färg på kyrkklockan. Så att hela julhelgen, alltså från Lucia och till 13-dagen.
Det är någon strålkastare eller?
Så är kyrkklockans urtavla då, den är rosa, grön, gul, blå, rosa, grön. Dygnet runt. Alltså man blir galen, det är så mörkt så dags på året också. Så att det här lyser liksom upp. Och jag känner så här, vänta ett tag. Om man tror att det är ungdomar man ska värva så tror man är helt fel ute.
Man ska ha diskobelysning liksom på kyrkan.
Det är så fel tänkt. Jag tror att alla människor i alla åldrar, inte minst ungdomar, behöver få plats och utrymme för att diskutera de svåra frågorna. Hitta ett rum där man faktiskt kan få vara lite allvarlig. Också glad, också eftertänksam på alla möjliga sätt. Men kyrkan ska inte vara rädd för de stora frågeställningarna. Och kyrkan ska inte jobba med diskolampor, utan kyrkan ska jobba med meningen med livet. Svårigheterna, sorgen som alla drabbas av. Vår livsresa, jag ska ta mig från A till B. Hur gör jag? Jag känner mig hjälplös. Förluster, också glädjeämnen, men viktiga, äkta frågor. Kyrkan ska inte jobba med att försöka snärja människor med väldigt enkla medel som inte har någonting med andlighet att göra. Det tycker jag är ansträngande. Jag blir irriterad.
Du talar om de existentiella frågorna, att liksom där, det är kyrkans hemmaplan.
Ja.
Och vi lever ju i en existentiell tid på många sätt med pandemin som har satt igång en massa spin-off-effekter som är bortom alla de här epidemiologiska sakerna vi pratar om, R0-värden och flockimmuniteten och så vidare. Vad tänker du om det liksom i vår tid, de existentiella frågorna? Är vi rustade att hantera dem i vår tid?
Jag tror att pandemin har inte enbart varit av ondo utan har medfört en massa positiva saker också. Det låter kanske väldigt konstigt att säga så, men i mitt liv och när jag talar med mina vänner, då upplever jag nog att många av oss har kommit närmare varandra. Vi har plötsligt fått tillfälle att umgås i mindre grupper, sitta ner längre och tala om väsentliga saker istället för att man rusar från stor tillställning till nästa stora tillställning. Så har det blivit ett annat allvar och ett annat djup. Kanske också därför att vi ställs mot en fond av just en pandemi med dödlighet och stora konsekvenser för samhället. Det kanske också är hemskt att säga, men det kan rent av vara så att det är nyttigt för mänskligheten med jämna mellanrum att man ställs inför den här typen av globala svårigheter som man bara måste hantera. För mig blir det här vår generations version av det som våra föräldrar gick igenom när kriget bröt ut. Mina föräldrar bodde i Sverige, så de var aldrig utsatta direkt. Men det är klart att de kände av effekterna. De kunde inte resa någonstans.
De var rädda.
Deras ungdom blev väldigt påverkad.
Rädda, och det var matbrist.
Absolut. Och för att inte tala om alla de länder som var med i kriget och deltog. Det här har ju format en generation, men det har inte bara varit av ondo. Mm. Även om det är hemskt att försöka hitta något positivt med ett krig. Men jag tror att du förstår vad jag menar.
Ja,
att
det, absolut.
Livet är ju inte enbart det ljusa utan även det mörka, och det är i kontrasten mellan ljus och mörkt som saker börjar ta form och som man ser vad det verkligen handlar om.
Och magi uppstår också där.
Ja.
Du skriver ju mycket om de här kontrasterna mellan ljus och mörker. Och jag tänkte höra med dig slutligen, jag har pratat här tidigare i podden om något som jag brukar kalla ett andligt gym. Där tanken är att liksom, vill man stärka kontakten med det andliga. Så det är ungefär som att få ökad kondition. Att man kan inte bara sitta på rumpan och säga, jag skulle nog vilja ha lite mer kondition, men varför har jag inte det? Utan man får ju faktiskt ge sig ut i löpspåret eller lyfta någon vikt eller gå på en yoga eller göra någonting. Och samma sak med andlighet. Om man vill vidga sin andlighet så finns det ju ett antal verktyg för det. Musik eller gudstjänster, eller en del använder yoga, meditationer och så vidare. Om du skulle, ditt andliga gym, Louise, vad ja, ligger där för saker?
Ja, nej, men det består nog av en mängd olika saker. Jag är väldigt förtjust i liturgi. Jag tycker att det är trevligt att gå i kyrkan och göra samma saker som jag gjorde förra gången jag var där. Jag kan
riten, så att säga.
Ja, exakt. Ritualerna i kyrkan tycker jag om. Och då kan man säga, ja men, jaha, det var ju väldigt ytligt på ett sätt att man läser samma fader vår eller trosbekännelse varje gång. Men det är lite grann som en uppvärmning på ett gympapass. Alltså att man kommer in i det hela, man känner sig hemma man vet hur man ska förhålla sig. Och jag tror ju inom alla religioner att det finns ju förhållningssätt man ska be. Mycket till exempel inom vissa trosformer och sådär. Och i andra så gör man andra saker. Skänka allmosor eller man funderar just på sin omgivning. Men vad det än är så tror jag att man ska plocka de här verktygen. Förut så sa jag det där gamla uttrycket, ta russinen ur kakan. Och jag tror att var och en ska ha sitt eget andliga gym med sina redskap. Och om det då är en mängd tradition eller liturgi, ritual, att man går i kyrkan därför att man tycker om det. Så till det kan man ju lägga, om man nu tycker om yoga, alltså meditation, en annan form som inte behöver vara så direkt kopplad till en organiserad religion. Och därutöver kanske man lägger till, vänta ett tag, har jag kontaktat någon äldre i mitt liv den här veckan? Nej, det har jag inte. Det kanske jag skulle göra. Hur är det med ungdomarna? Har jag satt mig ner och pratat med en ung person och sagt, hur mår du? Vad tänker du på? Vad grubblar du över just nu? För jag har ju också varit ung och det finns ju så mycket att snacka om. Jag upplever i alla fall alltid att ungdomar älskar när vi vuxna tar oss tid och pratar med dem.
Du är jäkligt bra på det, Louise, också.
Nej, men det är så kul. Och du vet, det är allt, om det får spänna från fester, kärlek till livets mening. Så är de ju vidöppna. Det är vi som inte tar oss tiden. Men om man gör ett sånt här smörgåsbord av, vad är det som gör att mitt liv känns fördjupat och inte ytligt och inte så självfixerat? När jag vänder mig ut mot andra och när jag tittar på den mångtusenåriga tradition av kunskap som finns inom de olika religionerna. Där man har hållit på med de här frågorna så länge. Det finns väldigt mycket att lära där och läsa. Och sen att man tillåter sig att plocka vilka bitar passar mig. Det är helt okej. Jag får ha precis den gud jag vill. Hen är så som jag föreställer mig och inget annat.
Tack, Louise. Vart är du på väg nu?
Nu ska jag på ett jobbmöte och sen ska jag gå på gym och träna med min son.
Tack.
Tack så mycket.
Satanama, 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 Satanama.
Hej igen, det här är Katarina Ek som rapporterar direkt från Meditationsfronten. Och nu tänker du att jag ska säga, ja vad bra det här har gått, men nej, det har det väl inte. Även om det här sättet att meditera på verkligen tilltalar mig. Sen den här pandemin drog igång så har det varit extremt stressigt för mig på jobbet. Det blev så tungt till slut så jag har faktiskt sagt upp mig nu utan att veta vad jag ska göra härnäst. Men jag är ju inte dummare än att jag fattar att avslappning och andlighet är extra viktigt just för att jag är i ett så här dåligt skick. Så jag tänker fortsätta med den här meditationen. Trots att det här uppdraget är över. Även om tankarna far åt alla håll när jag kämpar på här och alltihop känns mycket mer världsligt än vad det känns andligt, så är det ändå skönt att få sjunga. Jag gillar verkligen det, jag djupandas automatiskt. Och det är mycket lättare för mig att också få jobba lite rytmiskt med fingrarna än att sitta helt stilla. Det här kan verkligen bli min grej, känner jag. Så på att igen, trägen vinner.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Välkommen hit, Thomas Idegard.
Tack så mycket.
Du är katolsk präst och konvertit. Mm. Och just nu sitter vi nära Stureplan i Stockholm och spelar in det här. Och en gång i tiden snurrade du runt där nere som PR-konsult. Du hade varit ordförande för ett politiskt partis ungdomsförbund. Och du var ledande i svenska kampanjen för att gå med i euron. Mm. Nu sitter du här framför mig. Och du har då inte bara blivit en svensk protestantisk präst utan en katolik. Mm. Hade du trott att ditt liv skulle ta den här vändningen?
När jag snurrade ner på Stureplan?
Ja.
Nej, aldrig någonsin. Det är ju flera år emellan förstås. Det är ju liksom inte från det ena till det andra. Alltså jag skulle säga så här. De mest kraftfulla reaktionerna fick jag faktiskt när jag berättade för folk att jag skulle konvertera och bli katolik. Eftersom då kom alla människors föreställning om den katolska kyrkan fram. Då kom också kanske bland vänner och så som inte lever på ett sätt som katolska kyrkan lär. Frågan, tycker du om mig ändå? Så jag menar, det blev många viktiga och djupa samtal där. Men jag tror att där tyckte folk mer att det var konstigt. Hur kan en modern människa vilja bli sån där? Va? När jag då hade blivit katolik och folk som kände mig förstod att jag tog det här på allvar. När jag då sen några år senare, för det gick ju några år då, berättar att det är någonting jag ska tala om, jag ska göra en grej liksom. Då var det nog faktiskt färre som blev förvånade, skulle jag säga. Och jag hade till och med, apropå det här som vi pratar om, det här som det här handlar om sammanhanget, stress och hälsa. Jag hade många fina samtal, jag träffade vänner och bekanta en och en, för jag hade ganska lång tid på mig att kunna förbereda dem på. Och jag hade många samtal, jag vet att en person som inte alls är troende säger till mig, som har hög position i det svenska samhällslivet, säger till mig så här: du ska bli fri. Hur tänker du då, så? Ja, men du ska ut ur det här. Ja, men så, vadå, du har ju en maktposition, du kan påverka. Så, nej, jag är fången. Det är annat som har makt över mig, men du ska lämna det. Och den personen hade en insikt som jag hade med mig sen under hela min resa, just det. Allt det som upplevs som att nej, det här får du inte göra, nej, det här får du inte göra, nej, det här får du göra. Det var befrielsen, och det hade en person som inte, som själv säger sig vara helt icke-troende, sett när jag beskrev vad det var jag skulle göra. Och det är ganska fantastiskt. Men det är ju så här att våra planer är ju inte alltid Guds planer. Och Gud får alltid sin vilja igenom. Vi kan kämpa emot, eller i alla fall ofta, vi kan kämpa emot och streta emot. Men när vi bestämmer oss för att lyssna på Gud, så blir hans vilja det som sker. Och för vi har ju också en egen vilja, det måste båda två samverka. Och då blir det så. Så jag hade inte alls tänkt det här. Inte alls. Jag konverterade till katolska kyrkan mellan 2007 och 2009, och då var det verkligen som att jag hittade hem i min gudsrelation, i min relation till Jesus Kristus. Jag hade ju haft en barnatro med mig. Den hade inte varit särskilt aktiv under en del av mitt vuxna liv, och så hittade jag tillbaka till den, och så fann jag att den blir närd där jag är med i den kyrka som Kristus själv grundar, katolska kyrkan. Och då tänkte jag så här, nu börjar ett nytt liv för mig, i mening att nu har jag en förankring i tro, nu ska jag så att säga hitta mitt sätt att leva mitt liv normalt som katolik i Sverige. Men då hade Gud andra planer. Då vi tog en
Jag är nyfiken på det här, du säger att Gud hade en plan för dig.
Han har det för alla människor.
Ja, men den rösten då, att det fanns något annat för dig än det här, snurra runt och göra politiska kampanjer och syssla med opinionsbildning. Hur hörde du den inom dig? Var det kom det liksom som en stor megafon, eller var det som ett litet viskande? Var det mjukt? Hur hör man en sån röst inom en?
Man hör den framförallt genom att förstå olika delar av sitt liv, hur de har blivit som de har blivit fram till den punkt som man befinner sig nu.
Kunde det vara att du tittade på del av ditt liv och kände dig orolig kring dem, eller att du kunde inte förstå dem? Nej, men du kunde inte förstå dem, eller att du behövde, vad man säger på engelska, make sense, eller skapa ett sammanhang, eller hur tänkte
alltså
du?
Alltså det fanns så här, om du ställer frågan så får du ett rejält svar, så att säga. Det fanns flera moment av den här resan när jag förstod. Därför att den insikt jag till slut får är en total frihet. Jag är helt fri att ge mitt liv helt och fullt till Jesus Kristus och till kyrkan. Och det är en process.
Det är inte bara att bli katolik, utan att liksom bli präst.
Ja, men precis. Ja. Och jesuit, jag är ordenspräst dessutom. Jag lever i en ordensgemenskap, så jag bor i kollektiv med andra karar. Så det är också en dimension av tillvaron som är speciell. Ja, det hade jag aldrig heller tänkt. Men så att säga, jag söker mig tillbaka till min kristna tro. Jag börjar gå i den katolska kyrkan. Jag inser att det här är mitt hem, mitt andliga hem. Jag tänker som den katolska kyrkan. Jag ser på min tro som den katolska kyrkan. Jag börjar läsa och förstå. Okej? Och sen så får jag då hjälp med att i sättet att börja be, reflektera över mitt liv i bönens form. Att lägga fram mitt liv inför Gud, att be om helande för sånt som är trasigt. Jag menar, när man är 40 år så finns det saker i ens liv som är trasigt utan att det behöver vara katastrofalt trasigt.
Nej.
Och det finns också saker som är gott och som kanske spirar och inte har liksom blommat ut. Och när jag lägger alla de här sakerna bredvid varandra i en process, så börjar jag inse att, men vänta nu här, en massa saker i mitt liv har inte blivit något. Därför att jag har tackat nej till dem utan att veta varför jag har tackat nej till dem.
Mm.
Och så börjar jag förstå att det här är varför. Och då blir det en blandning mellan, så att säga, min egen, kallar det för stegvisa insikt genom en typ av struktur av bön, som då är den så kallade ignatianska spiritualiteten, alltså den jesuitordens särskilda sätt att förhålla sig till bön, en slags självreflektion med Guds ögon på sitt liv, så blir det det, och samtidigt också vissa moment av en stark förnimmelse i mig att det här är rätt väg. Jag har två sådana, så du frågade om en röst. Mm. Det är liksom ingen röst som kommer utifrån, men det är två mycket starka upplevelser av stark förnimmelse i mig där Gud faktiskt säger till mig att det är det här jag vill att du gör. Och det här har jag velat hela tiden, fast du har kämpat emot. Nu har du kommit och lyssnat på mig, och nu tänkte jag, om du vill fortsätta lyssna, berätta lite mer för dig. Och så den förnimmelsen har jag vid två tillfällen.
Och vad känner du när du får höra den rösten? Blir den lockande? Blir den läskig? Blir den frigörande?
Frigörande, lockande, förklarande. Det finns inte ett dugg läskighet i den. Allt det som jag själv hade varit ute i olika piruetter långt ifrån Gud, det var det läskiga. Och när jag så att säga förnimmer den här rösten, den här insikten, vad man ska kalla det för, då är det ett stort lugn, en stor ro och en vilja att veta mer.
Om man då tänker som du gör, att det gudomliga talar till en mjukt och stilla, och så lever vi liv som är brusande och jäktiga, och liksom vi rusar från den ena grejen till den andra. Har vi antenner, som du ser det, att uppfatta de här lite stilla signalerna?
Ja, vi har ju det.
Eller behöver man sätta sig liksom i stillhet?
Jo, det behöver man.
Vad ska man göra då?
Vi behöver ibland stänga ute allt brus för att kunna lyssna på det här tilltalet. Och då är det inte bara så mycket som att, åh, det får inte vara ljud från grannarna så att jag inte hör Guds liksom fysiska röst, för den är inte fysisk på det sättet. Utan då kan det mycket här handla väldigt mycket om vår uppmärksamhet. Var riktar jag min uppmärksamhet? Är jag beredd att faktiskt ställa mig frågan, var har det funnits gott i mitt liv idag? Gud är ju det goda. Var har jag i mitt liv idag avvikit från det som egentligen är det jag ska göra som människa? Det vill säga valt bort Gud. Bara de två frågorna varje kväll, i ett tillfälle där du i alla fall sitter ner en stund och inte gör något annat än försöker se de svaren, de ger väldigt mycket indikationer på vad Guds röst säger till dig. Men då måste vi våga bryta, våga sätta oss ner, våga stänga ute, våga rikta vår uppmärksamhet mot det som först ser ut att vara ingenting.
I ljuset av det här så pågår ju just nu en massa, kan man säga, rörelser där folk försöker bryta stress. Vi talar i yogasalar, på meditationsläger. Och hur ser du på allt det här? För att många idag kan uppleva att där får man den här ron att koppla upp sig mot en större andlighet. Vad tänker du om det?
Så här, alltså, man måste väl först definiera stress.
Jag tänker stress som liksom busyness, ja, det här göra hela tiden.
Insikten om att jag har ett val, att livet är begränsat och att jag ska dö en gång. De insikterna är jätteviktiga. I mitt jobb så håller jag ju begravningar, och jag brukar oftast, och den katolska begravningsritualen är också så väldigt tydlig, och det är så skönt att vara katolsk präst, för jag får inte avvika från det kyrkan har sagt, det här ska med. Det är inte min uppfinning vad en begravningsgudstjänst blir, det är kyrkans uppfinning, och där betonas just detta med att alla våra liv är begränsade och vi har ett val hur vi vill leva dem. Och att jag brukar understryka att vårt farväl av den här kära medmänniskan idag blir också en fråga till oss hur vi vill leva resten av våra dagar. Så att i den meningen av urgency, om vi nu använder engelska ord, business urgency, att jag måste göra någonting av mitt liv. Jag måste förstå att det finns ett erbjudande i mitt liv i tid och rum att detta liv ska vara evigt. Men det kräver också ett svar från mig. Så i den meningen tycker jag att kristen tro kan ibland vara lite stressig, i meningen att den kan peka på att det är faktiskt ett val du ska göra. Du behöver inte gå runt och bara tro att allting löser sig eller att andra väljer. Utan du har också ett val. Du har fått ett erbjudande och du ska göra ett val. Så på så sätt så tycker jag nog att allt för mycket avstressning behöver kanske inte vara bra, om vi pratar om i den här mer existentiella meningen. Men när vi nu pratar om stress, som du säger, business, så är det ju naturligtvis det här med att stänga av, koppla ner, andas ut, bara vara tyst, bara vara. Och då ser jag att metoderna för att människor gör det är väl bra, men återigen, vad vill jag att det ska leda till?
Du, då vill jag sluta med att fråga dig ditt eget. Jag har ett begrepp som alltså kanske låter helt sjukt, men jag kallar det för det andliga gymmet.
Mm.
Alltså att det finns en rad olika vikter och träningsspår och grejer som, och människor har olika vägar till det gudomliga.
Mm.
För mig är till exempel musik väldigt viktigt och jag tycker om att meditera före jag håller på med bön. Det öppnar mig till exempel. Vilka är dina andliga tyngsta vikter?
Ja, just det.
När du själv wobblar eller...
Tyngsta är ju en annan fråga än de vanligaste använda. De tyngsta vikten är att en gång per år så gör jag en andlig reträtt. Det ska man göra som jesuit. Det tror jag också alltså katolska präster som inte är ordenspräster också ska göra en typ av reträtt varje år. Vi gör oftast en vecka. Och då är det väldigt mycket att man reflekterar över året som har varit. Och tittar liksom lite grann framåt med Guds ögon. Det får man väl säga är liksom en tung vikt. Och den använder man då inte alltid.
Mm.
En mer sån här... Daglig träningsvikt består ju två saker. Dels på kvällen den här examen som vi pratar om då. Mm. Alltså var har jag mött Guds kärlek och Guds sanning i mitt liv idag? Var har jag själv vikit av från den? Och vad kan jag göra för att ändra på det till imorgon? Den skulle jag nog säga är bland den viktigaste. Därför att då är jag hela tiden inne i detta med hur Gud verkar i mitt liv. Men sen har jag som katolsk präst, jag är ju bunden också att läsa det som heter kyrkans dagliga bön. Det vill säga jag läser flera böner om dagen, 5 stycken med många salmer ur saltaren. Och då kan man se det där på två sätt. Antingen att man på något sätt läser sig igenom bönerna. Och det gör jag ibland. Och tänker att nu läser jag med Jesus. För saltaren var ju Jesus bönbok. Det uttrycker ju så att säga Israels hela längtan efter Gud. Besvikelse på Gud ibland. Och hopp och tröst i Gud. Och detta var Jesus bok. Och då kan jag ibland tänka när jag läser igenom de här många psalmerna i en laudes eller vesper. Men vänta nu, det här är ju verkligen något som får mig att vara med Jesus. Och ibland kan jag välja ut ett ord och faktiskt meditera över. Och sen har jag då rosenkransen, den här katolska radbandet där man då med jungfru Maria är närvarande i Jesus liv. Mm. Man ber henne visa mig, Jesus, hennes son. Och den ger också väldigt mycket styrka och den använder jag framförallt för att be för andra människor och för mig själv. Mm. Så där har du väl så att säga mina olika, också, jag är inte alltid, lyckas inte alltid hålla, men bara denna tysta kvart 20 minuter, utandning, Jesus Kristus, Jesus Kristus. Den är också väldigt bra om man kan få in.
Mm, du använder det som mantra. Mm. Thomas Idegard, vad ska du göra nu?
Du, jag ska tillbaka till mitt kontor. Det var en kompis till mig som frågade, men du, hur är det att vara präst egentligen? Vad gör man alltså, bort från att ha gudstjänster? Och sa, jo, man sitter på kontor. Man skriver predikningar. Man gör powerpoint-bilder till kurser och undervisningar. Man har möten och samtal med människor.
Mm.
Basen är naturligtvis fira mässa, höra bikt. Besöka människor som är sjuka och så vidare. Men det är ett kontorsjobb i väldigt stor utsträckning också.
Mm. Och i covid-tider, hur hanterar du det?
Jag hade ju själv covid-19 milda men sega symptom i våras, mars-april. Så jag har ju haft ett halvår där jag faktiskt har haft antikroppar. De är tyvärr borta nu och då har jag jobbat mer ska jag säga än många andra. För att vi har ju försökt hålla kyrkan öppen och vi har hållit våra mässor även om vi måste se till att hålla antalet. Och så där förstås så att det blir väldigt små tillställningar. Men våra mässor brukar vara fullpackade i Sverige. Men jag har ju då kunnat besöka människor som har varit isolerade, gamla och sjuka. Jag har kunnat vara på sjukhus och besöka svårt covid-sjuka, naturligtvis med skydd och så, men utan att själv behöva vara rädd.
Mm. Tack Thomas Idegard.
Tack så mycket.
Veckans krydda är basilika. När jag växte upp hade vi knappast hört talas om basilika, men så fick den italienska maten sitt intrång i Norden och vi upptäckte basilikan. Och den här spröda, delikata örten är många människors kanske mest älskade matlagningsört. Det vi äter mest heter Omnicum basilicum genovese, alltså basilika från Genua. Och det här är stora, söta, mjuka blad. Men det finns många andra sorter man kan upptäcka med lite annan smak, som kanelbasilika eller den lilla lummiga grekiska basilikan som ibland finns i affärerna. Och så har man ju thai-basilika. De är strävare och smakar mer anis och som passar ju just i thai-mat. I ayurveda talar man sedan gammalt om den heliga basilikan. Och i mum sanctum, där sanctum betyder just helig. Och den här plantan, eller tulsi på hindi, avgudades traditionellt i ayurvedan som en gudinna. Det här anses vara en sattvisk urt, och med det menar man en fullständig upphöjd urt som gör oss fullständiga och upphöjda. Och indiska familjer odlar ofta fortfarande helig basilika, tulsi, och man gör te av bladen, och det här teet anses befrämja andlig kraft hos den som dricker av det. Och inte bara det, det är tulsi som sätter igång bröllopssäsongen över hela Indien när man firat en festival som heter Tulsi Vivaha, då tulsin anses gifta sig med guden Vishnu. Jag har varit i Indien när den här kommer och den brukar infalla i slutet av monsunsäsongen, alltså ungefär nu i november. Det är jättekul. Det finns massa instruktionsvideos om hur man firar högtiden på YouTube och gör en riktig puja, alltså rituell ceremoni. Och då kan det låta så här när man gör basilikaceremoni. Ja, man anser att de eteriska oljorna från basilika motverkar dålig luft och insekter, och därför planterar man ofta i Indien den här basilikan kring byggnader man vill bevara, som till exempel kring det undersköna palatset Taj Mahal i Agra i Indien. I ayurvedan anses basilikan stärka hjärtat, vara antiviralt och hjälpa matsmältningen. Ja, och när man tittar på forskningen så kan jag hitta studier på råtta som visar effekter på blodsockernivån när man fått äta vår vanliga basilika, och sen studier på människa på just den heliga basilika som visar effekt på kolesterolvärden och triglycerider. Man har också sett effekter på inflammation när man extraherat aktiva beståndsdelar från basilikan som eugenol och karyofyllen som är antioxidanter. Men man har inte visat samma effekter av att äta bladen från plantan. Så det finns mycket forskning att göra på den här fina och goda plantan. Men vi gör ändå en tomat- och mozzarella-sallad med färsk basilika. Och som variation så tänkte jag att vi kan göra på lite grillad halloumi. Så det blir en grillad halloumi-caprese. En av mina döttrar ihop min kille som har rötter som grek-cypriot, och han peppar mig att äta mer halloumi som ju kommer från Cypern och som är en fårgetost. Okej, enkelt. 4 personer, köpt 2 paket halloumi, skär i skivor och så hettar man upp ett hett grilljärn och så steker man de här halloumi-skivorna fort så man liksom får bruna ränder. Sen tar man och varvar halloumi med skivad fin tomat. Häller på olivolja, balsamico-vinäger, flingsalt, hackar basilika ovanpå och tar några tar med pepparkvarnen. Och det här är gott som en förrätt eller tillbehör till stek eller en quinoa-sallad. Ja, nu ska vi se hur det gick med Karinas shaman-session.
Ja, jag har just kommit tillbaka från min shamanska healing-massage. Det känns omtumlande och intressant. Jag har fått med mig en hel del redskap och tankar kring hur jag kan leva med ännu mer glädje och kraft. Ja, jag måste processa det här lite. Jag är inte redo att dela. Och det ska man inte heller. Man ska behålla det för sig själv. För det handlar ju faktiskt om det andliga rummet. Som jag tror att vi alla har. Sen kan man öppna det på olika sätt. Ja, det är så jag känner nu precis efteråt.
Ja, vad säger du Carina? Det lät... Jag var lite skeptisk innan, men...
Ja,
du öppnade, jag tänkte liksom i det här någon slags jävexorcism lite grann.
Nej, det var det ju verkligen inte. Det var
nej,
ju
man
på,
känner det, det var
på,
inte det.
Som sagt ett holistiskt hälsohotell under ordnade former. Så. Jag lät lite tagen. Alltså, ja, när jag lyssnade på det här klippet så kände jag att jag pratade väldigt, väldigt långsamt och så. Men det jag tagit med mig nu när jag har lite perspektiv... Det är ju bara positivt. Alltså, ja. det var en spännande upplevelse. Känslosam, absolut.
Ja.
Men det jag fick med mig var positiva tankar och redskap. Att man ska försöka tänka mer på att låta sina rötter växa. Alltså kontakten med moder jord. Och det kan ju låta flummigt, men det finns ju även inom yogan. Att man pratar om foundation. Visst. Vi flyger omkring väldigt mycket i våra liv och det är ju väldigt bra att bli påmind om. Och sen att skratta mer, leka mer, bejaka den sidan så mycket man bara kan.
Mm.
Det var härligt att få höra och bli uppmuntrad. Och sen så fick jag då ett power animal.
Och det är ju så gulligt.
Ja, hummingbird eller då kolibri.
Ja.
Som ju är
inte det här Walt Disney
jo,
på julen?
Jo, men precis, det var min första.
Ja.
Det var min första association också. Så att, sen började jag läsa på lite, power animal, hummingbird, kolibri. Ja, sen har jag inte hunnit forska mer i det, men jag måste gå tillbaka till det här.
Du har en sån energi. Du har en, inte bara,
så
men du har
liksom... Så jag ska liksom kvittra på mer. Ja.
Kvittra, härligt.
Så att det var jättespännande. Hon var väldigt klok och erfaren. Hon hade gjort det här i 30 år, så att det var inte vilken shaman som helst som jag utsatte mig för. Och det är klart att man ska vara... skeptisk och liksom så. Men är man nyfiken så tror jag att man ska ju liksom våga öppna sitt andliga rum på det sätt som känns spännande och klokt.
Jag tänker när vi har gjort det här programmet nu att jag ledde en kurs för något år sedan, en blisskurs. Och då gjorde kvinnorna moodboards. Alla, det var bara kvinnor där.
Ja.
Och de frågade mig hur ska jag dela upp de här. Och så sa jag, men ni kan göra som man tänker i Indien. Att en människa har fyra rum. Och man behöver gå in i de här fyra rummen varje dag.
Mm.
Vi har det fysiska rummet, vi behöver röra på oss. Vi har det emotionella rummet, våra känslor, våra relationer. Vi har det mentala, liksom, vad vi tänker, vad vi arbetar med. Och så har vi vårt andliga rum.
Ja.
Och jag sa, det här kan vara en mall för att göra det. Ja, men de där tre första rummen är ju lätta, men jag har inget andligt rum. Nej, sa jag, men du får ju lägga upp hur du vill. Alltså jag ger inga order utan fundera. Och de flesta valde att göra på det här sättet. Och gissa när jag kom och tittade sen i vilken av de här fyra kvadranterna som det var mest individuellt, intressant uttryck. Där folk hade broderat och var konstnärliga och... Alltså, det var ju det andliga rummet. Mm. För i de andra rummen så var det så här fysiska rummet, ja men det var någon bild på någon som joggade och så vidare. Det var ganska, jag kände där var det väldigt likformigt, men i det andliga rummet där fanns det stora privata uttrycket.
Och det kreativitet låter det som.
Ja, jag har funderat mycket över vad det säger.
Det är nog ett uppdämt behov tror jag, att det inte riktigt... finns i vardagen för de allra flesta som då inte besöker en kyrka eller gör något annat varje söndag. Så att det handlar väl om att hitta sin rutin, alltså connecta med sig själv och sitt andliga rum.
Ja, och ge det här tid och leta efter verktyg som fungerar
var
för
nyfiken.
Var nyfiken. Och jag menar, för andliga människor är ju det här självklart, de menar ju att vi är en själ som har en jordslig upplevelse på det sättet. En av de tekniker som jag har prövat i London, och det här är jättehett i London, så mycket saker kan vara heta i London just nu under corona. där, som smalnar av alla samhällen. Men det är ju kirtan yoga.
Ja, vad spännande.
Kirtan. Mm. Och av en ren slump, du vet, man kommer till en yogaklubb och så vill man in på en klass och så är det fullt och man är försenad och allting och kommer in på något annat och tänker, vad sjutton är det här?
Du var skeptisk.
Jag var superskeptisk och satte mig lite sur längst bak, sjungyoga, varför skulle jag gå på sjungyoga? Och sen drog de igång och det var, jag hade förmånen då att vara med en av Englands främsta yoga, kirtan yoga, mm. Det är alltså en gammal andlig sångteknik från Indien 500-600-talet.
Mm. Och det här har ju Katarina testat i detta avsnitt, ja. Med
så hon har ju sjungit
den framgång, alltså ja. Gud, jag glömde säga det innan, ja. Var fantastiskt.
Så att, och Katarina har ju provat kirtan här, det är ju därför vi har låtit henne, och Katarina har ju en fantastisk röst också. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med att kirta lite.
Så du säger det, ja.
Prova lite kirtan ihop, det är min lärare Nikki Slade som kör.
Ja, hon är ju kirtan-kändis.
Nästa vecka så ägnar vi oss åt den nya trenden med hälsosamma vinterbad. Och så ska vi prata iskalla, sårbara insikter för ett större liv tillsammans med föreläsaren och författaren Mia Törnblom och psykologen och KBT-terapeuten Helena Kubicek-Boye. Välkomna och lyssna!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.